Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Lycka är ett belöningssystem som används för att premiera ett leverne i vilket våra behov tillgodoses. Lycka är därmed inte ett mått på framgångsrikhet, då en framgångsrik person fortfarande kan vara olycklig. Undersökningar visar att människor i rika länder inte är lyckligare än i de fattiga. Inte heller har stora lotterivinster, allvarliga sjukdomar eller materiella ting någon långvarig effekt på människors lycka. Exempel på några faktorer som har långvarig effekt för hur lyckliga vi känner oss är personlig status och respekt från andra människor samt att ha fördelaktigt utseende. Förutom miljöfaktorer så finns det stora individuella genetiska skillnader mellan olika individer som påverkar nivån av lycka. En majoritet av befolkningen anser sig vara lycklig. Något som kan tyckas lite motsägelsefullt är att de flesta även tror sig vara lyckligare än de flesta andra. Så står det om lycka på Wikipedia.
Och då kanske vi ska passa på att säga hej och välkomna till veckans avsnitt av Allt är bra.
Hej och välkomna. Hej.
Och den här veckan så ger vi oss ut i jakten på lycka.
Ja, det är exakt vad vi är.
Välkomna.
Välkomna. Anja Forsnor.
Alexandra.
Lycka. Ja,
det är svårdefinierat tycker jag.
Otroligt svårdefinierat. Ja. Finns det och är det liksom det vi ska söka och jaga efter?
Det var ett jätteintressant program på SVT innan med Hanna Hellqvist. Mm. Som hette något sånt, jakten på lycka typ eller något sånt.
Okay.
Hon testade olika former. Alltså det kunde vara allt från så här skrattjaga, olika typer av terapi och träffade olika människor som levde på olika sätt för att ge sig ut i jakten på lycka.
Det är sjukt intressant. Jag tror vi pratade om det lite grann för ett tag sedan. Det här att, när jag sa att jag vaknade upp och så här, men jag känner mig inte lycklig idag. Och då var det någon som uttryckte det så intressant och som hade skickade mig en artikel just om lycka. Att så här, vad är det för påhitt? Måste vi verkligen jaga lycka?
Men jag tycker också att lycka, alltså på svenska, om man ska översätta det på engelska så blir det väl happiness. Ja. Och det tycker jag mer handlar om glädje eller att vara glad och må bra, men lycka på något sätt känns, jag vet inte, jag tycker att det blir mer seriöst och det känns också som ett så här övermäktigt ord så att man drar sig lite för att använda det. Det är väldigt sällan jag uttrycker att jag är lycklig, men jag kan uttrycka att jag är glad eller tacksam eller mår bra liksom.
Men det sjuka är ju att jag ofta säger det, alltså när jag känner mig så där riktigt djupt glad, då kan jag ändå, alltså då känner jag mig så lycklig.
Ja, men det säger du nog.
Ja.
Det låter bekant nu när du sa det.
Ja. Men det är inget uttryck som, jag jagar inte lycka. Det är inget uttryck som skrämmer mig. Förstår du vad jag menar? Jag känner inte stort behov av att hela tiden få den känslan. Men när den kommer till mig, när jag känner mig så där innerligt glad över någonting, då njuter jag av den stunden. För att det är ju, alltså, jag tycker att det är som små sådana här glimt av det yttersta i livet på något sätt.
Lite när det så här pirrar till i hela kroppen.
Ja, och det är väl fint att vi inte får känna så hela tiden. Alltså skulle inte jag vilja gå runt och må hela tiden. Typ som att jag hade knarkat liksom.
Nej, men ska inte ha det för bra.
Nej, men det skulle jag inte vilja. Låter det sjukt?
Nej, för jag tänker att det är liksom livets så här highs and lows någonstans som gör det.
Ja.
Man måste ju få ha lite tråkigt och man måste få ha dagar när man känner sig lite mindre inspirerad och lite deppig för att man ska uppskatta det andra, tror jag.
Ja, men jag tror det också. Och jag tänker, om vi bara funderar på synonymer till lycka, så sa liksom, som jag var inne på, så känner jag mig så alltså innerligt glad, och det är liksom, det handlar ju om upprymdhet, saker som eufori, salighet, glädje, djup glädje. Och det är ganska så här, för mig är det så, det är så fina ord allt det där. Och jag tycker att det är så okej att det inte ska vara en känsla vi har hela tiden, för att då hade inte de orden varit så stora.
Nej, men det ska ju vara liksom, som du sa, de där ljusglimtan, eller när det glimmar till lite extra.
Ja.
Jag kom över en ganska intressant artikel på det här temat. Som en affärsområdeschef på Google som heter Mo Gavdat, som har spenderat många år på att räkna ut en formel som beräknar människors lycka. Och han insåg ju själv att han hade nått all tänkbar framgång, men han kände sig ändå inte lycklig, och då försökte han hitta sambandet. Och det här tänker jag var så himla intressant. För att om man ska koka ner detta, så säger han att lycka handlar inte om vad världen ger dig, utan lycka handlar om vad du tänker om det som världen ger dig. Att det är din inställning till saker som ger lycka istället för sakerna i sig. Och han menar då att det är förväntningarna på livet som spelar en stor roll i hur vi upplever att vi har det. Så att om ditt liv liksom möter förväntningarna du har, så blir du lycklig, eller så upplever du lycka i det. Men om du hela tiden sätter högre förväntningar än den verkligheten du lever i, så kommer du bli olycklig.
Det här artikeln jag pratade om, Mikael Dahlén, är ju världens klokaste människa, tycker jag.
Ja, han är fantastisk.
Och han har skrivit en artikel i DN på temat lycka, som liksom knyter an väldigt fint till den forskningen som du pratar om har gjort. Bara för att ta ett citat därifrån. Vi tror att vi är olyckligare än vi är, eftersom att vi tänker att vi borde vara lyckligare än vi är.
Nej, vad fint.
Det är jätteintressant. Och sen så här, har han ställt sig frågan, vad gör det med oss? Att vi hela tiden funderar, har du 10 000 val, måste du väl ändå hitta det perfekta och inte nöja dig? Och så blir vi lite happy-kondriska.
Ja.
Är inte det ganska intressant alltså?
Jo, men det är jätteintressant. Och det var precis som han här, Mo Gavdat, sa. Att, att många blandar ihop lycka med att ha roligt. Så att ifall man inte upplever liksom lycka, eller man inte anser sig vara lycklig, så går man ut och ser till att ha roligt istället, för att man tror att det är det som är lycka. Och det är ju egentligen inte alls samma sak. Och han menar ju mer på att lycka är ju snarare när man känner det där lugnet inombords, så att man är tillfreds och gillar läget någonstans och trivs med det. Att det är det som är lycka, inte gå ut och festa kanske, eller gå ut, liksom göra något spektakulärt som ger en glädje där och då.
Nej, och för mig kan det ju komma alltså i en stund. Säg att jag är ute och går i skogen. Och det kommer någon doft. Man känner lite hur det blåser i håret. Och man bara är still i den lilla vindpusten. Där kan jag känna mig så uppfylld liksom. Så som du säger, det handlar inte alltid om de här jättestora grejerna. Nej. Att man liksom får till en bra affär eller deal eller whatever. Det är inte alltid det. Alltså det kan ju göra en väldigt glad. Men för mig är det nog inte alltid de stunderna som gör mig liksom lycklig.
Jag tänker tillbaka på en grej nu när vi var iväg på semester. Vi har ju båda varit iväg på semester den här senaste veckan ju. Och i fredags, så gav jag mig ut på en promenad, satt och Rio i selen på magen, och sen så promenerade jag längs med havet. Och det var ju då jag skickade några bilder till dig. Det var så otroligt vackert. Alltså jag gick förbi, det var så här, gick ut på klipporna, och vattnet var helt så här kristallklart turkost. Och jag gick förbi fikonträd, och jag älskar ju fikonträd. Och det här stället vi var på heter ju Fig Tree Bay, för det är liksom fikonträd precis överallt. Och jag bara gick där liksom, ja men då kände vinden i håret och bara gick och strosade och hade det så himla härligt och kände mig så otroligt bara lugn och
tillfreds.
Ja men lycklig kanske då, man ska uttrycka det. För det var verkligen så här, ingenting som skavde, jag funderade nog inte på någonting. Allting bara var. Och jag var väldigt liksom nöjd med det.
Ja, det är ganska fina stunder. Och liksom i det så handlar det väl om att vara i stunden. Mm. Men det var så intressant, för jag hörde på ett samtal på faktiskt det intressantaste jag har sett på länge. Malou von Sivers har startat någon filosofisk debatt på något sätt.
Okej, okay, ja.
Där de satt och pratade. Jag tycker den typen av samtal är det intressantaste som finns. Jag bara så här insåg att... Ja, men, är det någonting jag blir väldigt intresserad av i debattväg? Det är när man sitter och bara spånar och tänker och så här, väldigt djupa tankar. Alltså jag blir så fascinerad.
Jag har väl berättat att jag har läst filosofi på universitetet i San Diego.
Det är ju wow alltså. Det är ju så wow.
Mm. So you had me at filosofi.
Jajamän. Nej, men, och då pratade de just om att, så här, att vara i stunden är ju också ganska kravfullt. Att tänka hela tiden. Nu måste, för det har du och jag haft som någon uppgift till oss själva ibland. Så här, men vi ska vara mer i stunden. Men det kan ju vara det svåraste. Så tänk bara på yoga. Att du bara ska vara i det rummet. Inte tänka på någonting. Det är ju ofta så en yogaklass går till. Det kan jag tycka är det svåraste som finns. Och då blir det ju också en typ en form av misslyckande att inte vara den som lyckas med den enklaste uppgiften att bara vara i ett ögonblick.
Att det nästan ligger någon slags liksom prestation i det också.
Förstår du? Och jag tyckte det var ett jätteintressant resonemang. Att det kan också bli en form av krav.
Ja.
Och att vi förväntar, alltså det är hela tiden, man kan vrida och vända på allting. Där vi på något sätt försöker göra snälla saker för oss själva. Men där vi ändå lyckas på något sätt sätta press på oss.
Men alltså jag tänkte på det så himla tydligt nu i veckan. Jag tog en massage på hotellet. Och var så här, nu har jag bokat in en timmes egen tid. Jag ska få massage, jag kan inte komma ihåg det senast. Och så lade jag där, och det är ju något av det bästa jag vet. När man får en riktigt bra massage liksom. Och sen så kom jag på mig själv att tänka på en massa saker hela tiden. Alltså typ formulerat blogginlägg. Det var någon titel till något kapitel på boken. Vad vi ska podda om. Alltså som att jag samtidigt skulle så här passa på att uträtta en massa saker. Och så blev jag liksom irriterad på mig själv för att jag gjorde det. Och så var det så här, okej, slå bort det nu. Inte tänka på det. Nu ska du bara koppla av. Nu ska du njuta. Och liksom pressade mig själv nästan till att inte tänka på någonting. Vilket istället gjorde att jag var ju så fullt upptagen i mitt huvud. Att jag hann ju liksom varken uträtta någonting eller slappna av och njuta av den här massagen. Det var som att jag hade liksom en inre kamp i huvudet. Lite som man kan ha på ett yogapass. Att man ska absolut inte tänka på någonting och bara vara närvarande. Och istället så går gärna på högvarv.
Men det där tycker jag är jätteintressant att du säger. För att jag tror också att så här, i vissa dagar är vi inte i den sinnesstämningen. Att vi kan koppla av. För att det är ju som med yoga men som med massage. För jag har haft massagestunder också. Där jag verkligen ligger och funderar på varenda sak. Mm. Ett ljud som liksom är ihärdigt, som upprepar sig, hur massören tar på mig, att jag väntar på att den ska liksom svepa upp över nacken, men det kommer liksom aldrig. Nej, men det är lite så här,
man bör analysera mönstret liksom.
Myror i tankarna. Medan vissa stunder så liksom lägger jag mig och sen fejdar jag ut och försvinner. Och jag tänker, det kanske också är okej att vi vi behöver inte hela tiden vara så hårda i det. Och det som den här kvinnan pratade om, jag som är så dålig på namn vet ju inte vem det var såklart. Men hon sa också det att för mig är det att typ vara i nästa steg hela tiden. Att planera typ när jag står och lagar maten till kvällen. Det kan ju handla om också att jag vet vilken mysig stund jag kommer få med min familj. Så att jag sitter och drömmer mig bort till det när jag sitter på jobbet. Och inte är i stunden på jobbet. Eller att jag sitter och drömmer. Kan inte det också vara en så här, en mekanism? Att man, alltså att det är en drivkraft också i livet.
Jo, det kan det väl vara. Sen tänker jag så här, det är ju, alltså, en sak att man ska vara i nuet, men att vara i nuet kanske inte innebär att man måste vara... Alltså man kan ju inte njuta av varenda tillfälle alltid, tänker jag.
Nej, det går ju inte.
Alltså det blir ju lite väl liksom, religiöst, höll jag på att säga. Nej, men man måste ju få liksom ibland också bara vara. Eller blicka framåt, eller planera, eller tänka på något annat.
Ja, jag tänker att det är ganska mänskligt. Ja. Så. Och så tänker jag också på att det blir någonstans att vi är, alltså att vi upprepar mönster hela tiden. Mm. Att vi beter oss på ett visst sätt. Alltså, det kanske också handlar om att det i det beteendet finns någon form av belöningssystem. Mm. Någon slags tillfredsställelse i att få göra det. Det kanske är lyxigare för dig att ligga på massagebänken och tänka på det där blogginlägget. Än att sitta framför datorn hemma i lägenheten och skriva på det. Förstår du vad jag menar? Att man bara så här, fast nu, alltså, eftersom att jag ligger här och tänker på det här nu så är jag väl inne i ett stim. För då låg du istället och försökte trycka bort de här. Exakt. Nej, nu ska jag inte ligga och tänka på det här. Mm. Alltså, förstår du mitt...
Ja, men det blir väldigt dubbelt negativt på något sätt. Men jag tror också att det kan vara väldigt svårt att, om vi nu ska prata både om liksom lycka och att vara i nuet, det är ju svårt att göra det på beställning. Alltså det är ju svårt att känna så här, och nu ska jag njuta så himla mycket av den här massagen och bara vara, koppla av och vara i stunden. Det är kanske som du säger, att man kanske inte alltid har de förutsättningarna. Likaväl som att man kan ju inte bestämma när man ska känna sig lycklig. Tänk om man så här planerar en date night till exempel och har sett fram emot det jättemycket och valt kläder och alla förutsättningar är helt perfekt. Mm. Man kan ju ändå inte få den där lyckokänslan på beställning. Den kanske kommer, som du säger, när man är ute och promenerar i skogen och grillar korv. Mm. Eller den kanske kommer när man går i matbutiken en vanlig tisdag för att man säger något roligt. Mm. Alltså, man kan nog inte liksom bestämma för mycket när man ska känna det.
Nej, och jag tror att det är så vi är så vana att tänka hela tiden. Att vi lite ska vara lyckliga på beställning och sådär. Jag läste någon nu inför det här avsnittet, så läste jag Expressen typ hade någon så här punktlista, så blir du lyckligare. Mm. Och då stod det på riktigt så här, planera in tid för din lycka. Det bara det, den meningen stressar sönder mig.
Ja, jag tycker det känns så motsägelsefullt.
Alltså för mig är det helt, jag skulle säga att när jag har planerat för att det ska vara fantastiskt, då blir jag jävligt stressad. Mm. Då kan jag typ inte, typ som bara det här exemplet du tog med dejten. Ja, självklart det kan bli bra, men du vet ju hur jag är med mina stress och tankar. Mm. Det kan ju snarare verkligen spinna igång så att jag skulle kunna bli så här, nej men fy, jag stör ihjäl mig idag på David. Skulle kunna tycka att ja, men maten blev inte bra och då blev hela liksom grejen...
Alltså, ja, men det blir någon form av prestationskrav att man ska vara lycklig på beställning.
Ja, och då skiter det ju så fullkomligt. Uh-huh. Vilket, alltså, då blir det som en lyckofälla snarare än någonting annat.
Vet du vad jag tror är en av de absoluta största, vad ska man säga, fällorna?
Nej.
Mobilen.
Ja.
Jag tror den hindrar oss väldigt ofta från att vara i nuet. Och att känna efter. Och jag tror att den stör vår lycka väldigt många gånger.
Det tror jag också.
Jag tror att den någonstans gör att om man liksom, som jag tror väldigt många, inklusive mig själv, kanske innan jag fick barn, för nu har jag inte lika mycket tid. Men att det första man gör när man vaknar på morgonen är att typ ta upp mobilen. Och så går man in och scrollar på Instagram. Och sen så får man liksom massa bilder och texter kastat i ansiktet. Mm. Som direkt sätter en känsla i mig innan jag ens har klivit upp på sängen. Så kanske jag blir irriterad över någonting eller känner stress över någonting. Eller ser på någon annan som sitter och har den där lyckliga, härliga frukosten med familjen hemma. Och så får en klump i magen och känner att okej. Okay. Att jag ger inte ens mig själv en chans att känna efter innan jag får liksom någon annans lycka kastad i ansiktet på mig.
Vet du, det här du säger nu tror jag... Alltså,
jag tror det är en jättefälla.
Ja, jag tror att du har så rätt i det. Jag har faktiskt testat nu under hela den här semestern. Mm. Bestämt mig att jag inte får starta morgonen med mobilen.
Nej, det är helt rätt alltså.
Alltså jag har gått upp, tittat vad klockan har varit, såklart. Gått upp till frukostbordet. Och då är det typ som att jag glömmer bort det. Och jag startar dagen så mycket härligare. Men jag har också märkt några gånger vilket sug jag har efter. Alltså att det är en sån rutin. Mm. Och det skrämmer skiten med mig, om jag ska vara helt ärlig. Det är inte trevligt. Och jag, precis det här som du var inne på, hur det kan sätta en känsla igen. Mm. Att man kan gå in, jag kan gå in och scrolla och sen så ser jag någonting och så får jag den här lite så här att det hugger i mig och en klump i magen. Och så tänker jag, vad fasen var det nu som jag mådde dåligt över? Mm. Och så går jag typ in och tittar och bara, just det, var den här som hade gjort det här. Usch, där ligger man i lä. Alltså det är ju inget, det är ju jätte negativt beteende.
Ja, men jag tänker att det är alltså, väldigt sällan att det ger någonting positivt. För jag tror inte man funderar så mycket över det. För jag tror man är så, alltså, det är som du säger, det är en drag. Man bara, det kommer automatiskt. Man tänker inte på det. Och Nej. Jag tror inte alltid man reflekterar över att det är det som kan få en att må på ett visst sätt heller.
Nej.
Men jag tror verkligen att det är en jättebov i det. Och jag kan ju också känna hur, alltså, hur mobilen också förstör i relationen.
Ja.
För till exempel att här, ja, men om jag då har sett fram emot att vi ska ha en så här härlig romantisk kväll man har hemma när man har två småbarn. Mm. Men så här, ja, men köpt lite extra god mat, lagt lite tid på att välja vin liksom, och man slår sig ner och ska äta och sen så plockar Marcus fram mobilen och ska bara svara någon.
Ja.
Alltså det tar 2 sekunder, sen är den kvällen förstörd för mig. Mm. För att jag, då blir jag skitirriterad. Och det kanske verkligen var befogat att han bara skulle svara något och jag skulle kunna göra exakt samma sak liksom. Men då känner jag direkt hur den liksom bara kom och stal hela stunden.
Men tror du inte det också är för att Marcus håller på mycket med mobilen?
Jo, han är så ju att, extremt, jo, men jag tror att det har beroende av den.
Det har ju skapat den känslan hos dig. Så hade det inte varit att han använde den så mycket, då kanske du inte hade reagerat så starkt på den. Förstår du vad jag menar?
Antagligen är det väl så.
Så att det har blivit en trigger. Mm. Och återigen, fortfarande, då skäl ju mobilen, oavsett liksom anledningen eller någon orsak eller hur mycket, skitsamma. Återigen, mobilen.
Ja, för den förstör ju både, vad ska man säga, hans känsla av att vara i nuet, men den stör ju även mig. Så att det blir liksom dubbelt. Alltså det drabbar inte bara en själv, eller vad man säger.
Nej, men och jag tycker det är så obehagligt hur det kan ha gått en halvtimme.
Ja.
Utan att man har gjort någonting.
Ganska klassiskt här, typ exempel när man har barn. Det är ju att man ska uträtta så himla mycket när barnen sover. Mm. Nu sover inte Lilly längre så här på dagen. Men Rio gör ju ändå det. Mm. Och då kan jag ju verkligen tänka innan allt jag ska hinna göra när han sover nästa gång.
Ja.
Det kan vara allt från att jag ska svara på de där mejlen, till skriva det där blogginlägget, till att kasta in en tvätt, till att laga lunch. Mm. Och du vet, man har en lång att göra lista. Mm. Och sen så när han väl somnar så kanske jag ligger med mobilen och sen så bara ska jag svara på något sms eller någonting. Och sen halkar man in på Instagram. Och sen så när han vaknar så har jag inte hunnit göra ett skvatt mer än att scrolla på Instagram. Och så tänker jag, men gud, sov han bara 10 minuter? Nej, men då kan det ha gått 45 minuter.
Mm.
Och jag har bara legat och scrollat och kollat på Insta-stories på andra. Jag har inte ens lagt upp något själv om det var det jag skulle göra. Jag har inte gjort någonting. Nej. Och så var den stunden förbi.
Nej, men det är
skrämmande.
Ja, det är riktigt, riktigt läskigt här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi pratar faktiskt väldigt mycket om detta i vår bok.
Ja, det gör vi.
Som kommer i augusti. Ja. Vi slår ett slag för det redan nu. Men så att vi har ju pratat om detta ett tag och läst på lite om det, och det är så sjukt intressanta tankar.
Otroligt intressanta tankar. Tror du att det finns någon framgångsnyckel till lycka, eller är det någonting vi inte ska fokusera så mycket på? Är det ett för stort ord med för kraftfull innebörd?
Alltså jag tror så här, jag tror inte man ska jaga lyckan i sig. Utan jag tror någonstans lyckan kommer när man är sann mot sig själv och gör saker som man mår bra av. Alltså jag tror det handlar om att väldigt mycket så skala av allt annat och försöka verkligen så här, men se till sig själv och fundera vad man mår bra av.
Mm.
Inte vad som förväntas av en.
Nej.
Och jag tror han är inne på en poäng där han pratar om det här med förväntningar.
Mm.
Nej, men så här, göra saker som man mår bra av. Alltså vara sann mot sig själv. Känna att man liksom har ett jobb där man trivs. Eller att man är i en relation där man mår bra. Man omger sig av folk som för en att må bra.
Mm.
Att man liksom, har man den där klumpen i magen oavsett i vilket tillfälle det är. Att man försöker göra sig av med klumpen.
Ja.
Alltså för jag tror att det är en sån tydlig indikation på att någonting är fel. Mm. Jag tror att liksom har man ångest när helgen är slut för att man ska iväg och jobba. Eller man känner att den där middagen, jag ser inte fram emot det. Eller vad det än är, att man verkligen försöker så här skala bort alla de där ångestklumparna.
Mm.
Och göra saker som man mår bra. Jag tror att det är så små saker i ens vardag som kan göra en lycklig.
Mm.
Alltså jag kände bara som nu, efter vi har varit på semester en vecka.
Mm.
När jag kom hem, eller när vi kom hem igår morse.
Mm.
Och satte på kaffekokaren.
Mm.
Mixade en enkel smoothie.
Mm.
Kokt ägg som vi åt på knäckebröd. Mm. Och så satte vi oss runt liksom, frukostbordet alla fyra. Och jag sa det till Marcus att så här, det här slår vilken hotellfrukost som helst. Att sitta i vårt eget kök. Jag får liksom göra smoothien precis som jag vill ha det. Jag får äta knäckebröd och liksom så otroligt ofancy på alla sätt och vis.
Mm.
Och jag kände ett sånt lugn i hela kroppen. Att så här, det här, alltså, jag älskar att vara hemma. Och jag njöt så mycket av den stunden.
Men det var sjukt, för jag och David sa ju, nu har vi ju haft det underbart också. Uh-huh. Och vi har verkligen varit så här, när vi har suttit på några av middagarna, så här, kan vi stanna tiden nu? Kan vi låta den här stunden vara för evigt? Men också, som du säger, vi är bara, fy fasen, alltså, vi har haft det så mysigt. Och det är alltid lite så här, jag får lite vemodskänsla när jag lämnar en väldigt härlig semester. Mm. Och också att man har umgåtts liksom dygnet runt. Det är så sorgligt när man så här, ja, nu går vi tillbaka till det vanliga och jobbar igen. Då sa vi det att det är också så stor och härlig känsla att få komma hem. Komma hem, att krypa ner i sin egen säng. Det
finns inget bättre.
Nej.
Men jag tror någonstans att det är väldigt viktigt. För jag tror att vi generellt, alltså människan, är väldigt duktig på att hela tiden blicka framåt.
Ja.
Att man lever lite, framförallt tänker jag i Sverige, när man har den här långa mörka vintern. Mm. Att man lever efter sommaren. Och så har man kanske 4 eller 5 veckor semester på sommaren.
Mm.
Som är inplanerade sedan flera månader tillbaka.
Mm.
Och så ska man verkligen maxa de där semesterveckorna och gå all in på det. Och det är då man är liksom någonstans lycklig och ska liksom göra allting. Och sen är vardagen så här grå och trist.
Ja.
Eller att man liksom, man äter, ja, nu tycker jag liksom kostdragarna och fäller, liksom väldigt så här enkel mat måndag till torsdag.
Ja.
Och sen så på fredag och lördag, då är det oxfilé och det är vin och det är desserter. Mm. Och då ska man liksom maxa allt och man köper lite, ja, men som jag stod på Ica i liksom, ja, men lördag kväll här. Mm. Och det var så lång kö till delikatessdisken för alla skulle köpa finkött och ostar och fisk och allt vad det var.
Mm. Mm.
Men varför gör man inte det en onsdag? Kan man inte ha liksom räkor och ett gott vin en onsdag? Jo. Och liva upp vardagen. Alltså man är så himla duktig på att, vad ska man säga, maxa på helger och semester. Men sen så ska man nästan gå och lida
den andra tiden.
Förstår du vad jag menar?
Ja, men det där är superintressant. Men det tycker jag är också en sån fin grej med David. Han kan ju verkligen ibland, när jag har kommit hem, ha ställt sig och lagat världens festmåltid en onsdag.
Oh, är det då han gör sin egna hemmagjorda pasta?
Ja, till exempel. Nej, men alltså, sånt är så trevligt.
Uh-huh.
Det kan jag känna mig väldigt bortskämd i, att få den vardagslyxen. Det är fruktansvärt mysigt.
Men jag tror det är många som, alltså jag tror inte man tänker efter, men jag tror det är väldigt få som skulle liksom ställa sig och tillaga någon fin måltid en tisdag. Men, och sen så tycker jag att, så här, vadå, kan man äta kostdragen och snabbmakaron en lördag? Nej, herregud, det kan man inte göra en lördag. Varför kan man inte?
Nej, alltså, alltså ofta på helgen har man det så gött ändå, så att då liksom...
Ja, men då kanske man har ätit någon härlig lunch ute på stan eller man gör något annat. Alltså, jag vet inte, jag tror att det är så många faktorer och kanske då förväntningar där som spelar in också på hur det ska vara.
Mm.
Vilket gör att om vi försöker liksom anpassa oss för mycket efter dem så blir vi olyckliga.
Ja, och sen så tänker jag också då referera till Mikael Dahléns artikel. Att idag har vi så många möjligheter till val för att hela tiden förverkliga oss. Och så refererar han till när han själv då gick till syokonsulenten. Som man då är 14-15-åring och skulle göra gymnasievalet. Hur viktigt det var att göra rätt val. Och jag minns det som igår.
Men gud, ja. Det var ju så här, hela ens liv stod ju på spel.
Ja, men han sa, så är det ju inte då. Om du väljer fel så kan du välja om och om och om igen. Och lite där är vi ju. Vi kan hela tiden välja om och göra nytt och göra rätt. Hitta en ny resa, hitta en bättre arbetsplats. Leva med en vän en stund som man sen tröttar. Alltså, relationer avverkar om för att gräset kanske är lite grönare där på andra sidan. Alltså, förstår du?
Vi nästa! Lever ju...
Next! Nej, men vi lever ju lite i ett sånt samhälle.
Ja, men alltså snacka om, alltså en parentes, men snacka om att sätta press och onödig ångest på skolungdomar liksom.
Ja, men den rådgivningen kan ju ha varit den sämsta jag har fått i hela mitt liv. Ja. Vad visste de? Alltså, dels sätta väldigt press och skapa, där har man ju all chans att skapa lycka. Långsiktigt. Jag tänker, jag var extremt, jag hade varit världens duktigaste tjej fram till jag gick i nian typ. Pluggat och skött mig liksom. Vart den perfekta, duktiga flickan.
Sen gjorde du revolt.
Men sen blev jag så skoltrött. För jag orkade nog inte med den pressen liksom. Och jag har ju alltid haft en liten estetådra i mig. Så jag var så sugen på att gå estetisk. Med inriktning mot drama och teater. Eller mot bild och form.
Mm.
Nej, med dina betyg kan du inte gå estetisk. Och folk är liksom runt den bara, skojar du, ska du gå estetisk? Det är bara så här konstiga som går det.
Alltså, gud, exakt vad du sa var det när jag pluggade också. Att alla som gick estet och var liksom, hade en sån dålig stämpel på sig.
Ja, men jag hade ju mått så mycket bättre med dem. Och jag tänker också, tänk om någon då hade sagt så här, ja, men läs till matte och de ämnena som du, så du får högskolebehörighet. För det kanske du vill göra, även om du inte tror det nu. Så istället för att välja till 10 bildämnen till, så väljer du liksom... vanliga ämnen, eller matte, sånt som du behöver helt enkelt.
Ja, men tänk om det grundläggande rådet i liksom, den konsultationen var, men gör det som du tycker är kul.
Ah.
För att om du gör det du tycker är kul så kommer du garanterat bli bra på det och då kommer det garanterat ta dig dit du vill.
Exakt.
Alltså det blir ju bra på alla sätt. Ja, men so what om du får läsa till en extra kurs sen? Ja, men om du kommer på att du vill bli civilekonom istället. Ja, men då är det väl bara till att plugga något till extra.
Ja. Liksom... Det är inte så svårt. Och jag tänker också där att hade man då sett att jag hade var en driven person tydligen då och hade betyg som klarade det mesta, då hade man ju inte behövt vara orolig, för då hade man tänkt, men hon har ju verkligen ett driv i sig, så det blir nog bra att hon får 3 år och utvecklas i några andra sidor i sig. Ja.
Det är så att, sjukt egentligen.
Där tänker jag att man har väldigt stor chans att påverka åt både positivt och negativt håll.
Vet du vad jag tänker? Jag tänker att vi hade varit de perfekta syokonsulenterna.
Ja, det tror jag också.
Kan man extra knäcka som det?
Jag hoppas det. Ja. Dröm också. Jag vill ju jobba med dem generellt.
Uh-huh. Hur hittar vi dem?
Hur hittar de oss är snarare frågan.
Ja, det är väl det. Jag tror vi måste ge oss ut på någon skolturné här.
Ja, det kan vi se om vi kan gärna ordna. Ja. Nej, men sen är det väl generellt det i livet som vi pratar om. Alltså, jag tror inte på att jaga lycka på det i den bemärkelsen. Men jag tror att man kan på många sätt lägga grund för att skapa lycka genom, återigen, det som vi också pratar om i boken. Att sova, att ha relationer runt sig som man trivs i. Att våga prata om att må bra, men också att våga prata om att må dåligt. Jag tror att de sakerna gör att vi inte på samma sätt behöver jaga lyckan, utan att vi får de här små euforiska stunderna när vi bara stannar upp och känner att vi har det ganska bra.
Jag tror du har helt rätt.
Tack snälla.
Får jag lägga in en liten avslutning här på tal om lyckotemat?
Ja.
Ni ska gifta er snart.
Ja.
Och på något sätt så har man ju, alltså man har ju hört från alla som har gift sig att det är den bästa dagen i ens liv. Förhoppningsvis säger folk det.
Ja.
Och att det liksom inte går att föreställa sig förrän man är där.
Nej.
Och jag kan säga att det var verkligen en sån dag som jag kände den där lyckokänslan på ett sätt som jag aldrig har gjort innan. Och man är ju nästan lite rädd för att så här, vad ska man säga, tänk om man inte känner det då?
Nej.
Ska man låtsas vara lycklig och glad? Tänk om man känner sig besviken?
Mm.
Och jag kan ärligt säga att det fanns liksom inget utrymme att känna någonting annat. Det var verkligen det där liksom bubblande hela tiden. Att bara jag och Markus tittade på varandra. Det enda man gjorde var att man ville bara ta på varandra, pussa på varandra, skratta, le. Det är så mycket känslor. Och det är verkligen det där liksom att det glimmar till. Tänk dig en hel dag med det.
Ja, det är jävligt coolt alltså.
Det går liksom att riktigt föreställa sig. Men jag kan säga att ni har den sjukaste liksom upplevelsen framför er.
Ja,
och ni har en hel helg dessutom. Ja. Alltså...
Nej, men jag kan säga att vi längtar. Och jag sa till David, det enda jobbiga som jag känner med det här. Mm. Det är att jag vill typ, både samtidigt som vi längtar ihjäl oss till den helgen. Så vill vi stoppa tiden nu.
Ja.
Alltså att typ den veckan vi hade nu där vi var och rekade massa, liksom planerade, träffade alla som vi behöver ha liksom stämt av med. Så vill man ju bara stanna tiden. Det är det enda man vill. Och sen så kände jag också shit. Jag kände liksom en tomhet över att den här planeringsveckan som vi ändå gått eller sett fram emot var över. Så jag kan bara föreställa mig den känslomässiga baksmällan man får den där måndagen. Ja, den bävar jag så inför.
Alltså, men det är ju många som får så här wedding blues. Aha. Alltså att de blir lite deppiga efteråt.
Ja, men alltså, och sen kommer man vara lycklig för att vi har gift oss och liksom får leva på den känslan. Och det kommer väl landa såklart.
Ja, och sen får man alla bilderna och då kommer allting tillbaka. Ja. Och sen så får man en liten film. Och, alltså man kan leva på det länge efteråt.
Ja, vad skönt. Men jag tänker också bara så här, vad sorgligt när alla... För någonting som var så starkt för oss, det är ju att vi har valt ett ställe som vi... Alltså, jag sa det till David, jag bara, det här är som att vi har valt ett så här Disney-film. När Belle springer runt i den här lilla franska stan, typ så, du vet, fåglar som kvittrar och... Nej, men det var så här, det är så overkligt mysigt. Och att vi ska få vara där tillsammans med er, våra vänner, det känns helt... Alltså, och jag vet ju att det som liksom knyter samman alla våra kompisar, det är ju att alla har en ganska stor uppskattning till... När det är mysigt runt omkring och god mat. Och ja, de förutsättningarna finns.
Era vänner har bra smak.
Ja, det har de. Det har de.
Men också, jag kan säga,
livsnjutare. De älskar livet! De älskar livet!
Nej, men det är en sån grej som också gör allting så himla sjukt. När man sitter där och så ser man ens vänner och man bara, oh, de är där, och de är där. Men det är ju väldigt sällan man samlar alla sina vänner på det sättet.
Det är så sjukt.
Och så ser man typ några vänner som pratar med varandra. Som man kanske inte har träffats innan liksom. Och som man som står och pratar har kul utan att man själv står där och kopplar ihop dem. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Bara så här, men vadå, ni har funnit varandra här. Aha. Och ni har jättekul. Och när man hör att så här, gud vad glad vi är för att vi fick sitta med dem. Shit, vilket härligt par. Det ger ju en sån ego-boost på något sätt.
Ja, jag kan tänka mig.
Ens vänner tycker om varandra.
Mm.
Nej, men alltså det, ni har världens häftigaste upplevelse framför er. Så på tal om lycka så tror jag nog det är den... Om jag ska säga pinpointa ett tillfälle som var så här ren och skär lycka.
Mm.
På ett sätt som jag aldrig varit med om innan.
Ah, vad häftigt alltså. Min största stund, sån stund i livet, det var ju den kaffen vi tog med varandra första gången.
Ren och skär lycka. I 3 timmar bubblade det i kroppen.
Vad säger du nu då? Kan vi avsluta det på ett bättre sätt?
Jag tänkte dra upp lite förlossningar och barn och så, men jag kände att ingenting kan toppa det där.
Nej, det blir ingen topping på det. Lyckoformen på något sätt då.
Jag känner mig lycklig just nu.
Ja, jag med.
Ja, det är jättebra att prata om det.
Ja, det var härligt. Det var jättehärligt. Hörrni, vi önskar er en lyckad vecka.
En lycklig vecka.
Ja. och ja. Lycklig och
no
lyckad.
No pressure. Lev i nuet, carpe diem. Ja. Sök lyckan.
Ja, leta lyckan med lykta.
Skala ner förväntningarna.
Ja.
Och ha det bra helt enkelt.
Ja, ja. Det
så
önskar
vi. Så ses nästa vecka ja. Igen.
Mm, det blir bra. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.